Men Martin, är du säker på att du inte ska vara med då?
Ja.
Vadå då?
Det är för det är en ny grej och det gör inte
Välkomna till podden Prost och Prosecco, podden där vi pratar Prost Questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emelie Dahl och det här är min vän Leo.
Hej
Leo! Hej! Idag är en lite annorlunda podd. För det första så är det inte Prosecco vi dricker utan kava, vilket känns lite suspekt.
Ja.
Men ändå fantastiskt.
Jag känner ändå att jag gillar kava.
Ja, du har blivit en kavadrickare nu när vi har varit här.
Byta namn på podden.
Det klingar inte lika bra.
Prost och kava.
Fan vad dåligt. Nej, det ska vi absolut
inte göra. Låter som en alkiskrog.
Ja, verkligen. Vi befinner oss alltså i Spanien som vi har nämnt i tidigare podd. Vi har varit här ett tag. Ni kom i förrgår.
I förrgår, ja.
Det, gud vad fort det har gått. Mm. Fantastiskt. Det är alltså jag och min fästman Adam och sen är det Leo och Denise och Martin.
Vi hade ju hoppats på att få ha med Martin i podden.
Ja, vi har försökt kuppa in honom skit länge. Det går ju liksom inte.
Han vägrar.
Hela värdelöst.
För att det var en ny sak.
Oh, orkar inte med honom. Men ändå älskar vi honom så mycket. Mm. Det är, jag tittar på honom just nu. Ni förstår, lyssnare, vi sitter alltså vid poolen vid huset och spelar in. Och vi har publik bestående av Denise som ligger på en luftmadrass i poolen. Och så Martin och Adam som sitter lite längre bort och lyssnar uppmärksamt. Martin rådnar lite just nu. Välkomna till podden. Vi dricker kava idag. Och jag vill inte uppmana till för mycket drickande. Jag lägger in den lilla klausulen.
Jag med.
Ja visst, med råge säkert. Och så ska vi dra igång. Vad är dagens tema på podden?
Ja, den här frågan som vi ska ta nu handlar om din idé eller vad du ser som lycka.
På engelska är det väl your idea of happiness?
Ja, exakt.
Ja, och då har vi fritt översatt det till din idé av lycka eller uppfattning av lycka.
Ja,
yes. Exakt. Jag har inte listat någonting idag.
Nej.
Jag tyckte inte att det kändes som att det behövdes.
Nej, alltså jag försökte göra en lista på mina lyckligaste tillfällen, men jag misslyckades.
Ja, det är ju jättesvårt.
Ja, för att man börjar ställa enorma krav på sig själv. Börjar man ska...
Ja, men sen också så här, dels jag befinner mig i paradiset. Så det är svårt att så här, gräva upp något som känns lyckligare än vad jag är just precis nu.
Är du jättelycklig nu?
Just nu är jag alltså så sprängfärdigt lycklig.
Varför då?
Dels för att det är varmt. Mm. Dels för att jag är med min blivande man och mina fantastiska vänner. Och vi bara typ badar, dricker och äter jävla god mat. Mm. Jag kan inte tänka mig någonting mer fantastiskt.
Visst är vädret en viktig aspekt i att vara lycklig?
Alltså det låter ju banalt och man säger ju dagligdags liksom att, men det är liksom ett banalt samtalsämne. Men jag tycker att vädret är jätteviktigt.
Vet du när man rent empiriskt är som lyckligast?
Nej.
Vädermässigt?
Nej.
Vid 13,9 grader.
Va? Ja. Det är ju inget särskilt. Då skulle vi i Sverige vara lyckliga hela sommaren.
Ja, jag tror att vi påverkas i våran så här kropp, alltså i hela våran folksjäl. Av att i Sverige, då dör du ju när du är utomhus. Om du är ute för länge. Nästan året runt. Har du tänkt på det?
Ja.
Att så här, det är bara en tidsfråga innan du dör. Om du är ute för länge så fryser du ihjäl.
Ja. Vi måste vara ett av få länder där du kan så här, alltså, frysa ihjäl i en snödriva även om du är typ en helt vanlig person.
Exakt. Det är liksom, det tror jag formar oss.
Ja, verkligen.
Därför vi gillar att vara inomhus och hänga i lägenheter.
Fast gör vi det? Eller är det att vi vill uppnå liksom status quo men egentligen längtar vi bara ut?
För jag uppfattar det som att vi bara kollar med uteserveringarna.
Ja, exakt. Folk sitter och huttrar i 10 grader under värmelamporna bara för att komma ut. Mm. Det är ju en jakt på lycka om något.
Verkligen.
Det finns ju andra sidan inget som är så härligt som att sitta och klubba på en uteservering.
Nej, det är det bästa som finns.
Länge.
Det är faktiskt ett av mina lyckligaste tillfällen.
Ja, mitt
när
med.
Man sitter så här på en uteservering. Det är varmt ute.
Ja.
Det är mitt på dagen.
Ja.
Så man vet att man har många timmar framför
exakt.
Sig. Man har precis druckit en halv öl.
Ja.
Så man känner sig berusad. Men den borde inte ha slagit
exakt.
Den berusningen. Men
det är
ändå
livets
har man
berusning
den.
Som fyller upp en.
Ja. Att den liksom kör någon turbogrej på ölen.
Ja, fantastiskt.
Och så vet man att man har en helt kaosartad kväll framför sig.
Om vi ska återgå till temat lite då, så tänker jag så här. Jag är väldigt lycklig just nu, som jag sa. Är du lycklig just nu?
Mm, jättelycklig.
Beskriv lyckan.
Ja, men jag känner mig ofta lycklig när jag känner mig lite förväntansfull.
Just det, du pratade ju precis innan jag tyckte på record här om att du blir så nervös precis innan vi ska spela in. Och sen blir du så lycklig efter.
Ja, exakt.
Fantastiskt. Det. Ja. Och jag tror att få ligga.
Ja. Men det, jag känner alltid så att man står så här och väntar på att bli glad.
Ja.
Eller man ska göra någonting som ska göra en jätteglad.
Ja.
Och man är som gladast precis innan det faktiskt händer.
Ja, lite som att få ligga.
Ja.
Ja, nej, men precis. Och jag tror också att det är liksom lite såna endorfin kick efteråt för att man har klarat det. Mm. Och att det blev förhållandevis bra.
Mm.
Sen får ju du höra det färdiga avsnittet först när jag klippt det. Mm. Men jag brukar ha en ganska bra magkänsla redan när vi spelar in om det blir bra eller dåligt.
Ja, härligt.
Idag har jag ju asbra magkänsla såklart. Mm. Om vi ska titta på lycka nu då.
Ja.
Vad har du tänkt filosofiskt om det här med lycka?
Ja, det jag funderade lite på var så här, det finns jättemycket inom filosofin där man pratar om just vad är lycka.
Mm-hmm.
Och vad innebär det och vad innebär det för oss. Det
finns, ja, och där körde jag fast, förlåt att jag avbryter. Där körde jag fast när jag skulle förbereda mig till det här avsnittet. Just för att man fastnar ju redan vid definitionen av lycka.
Ja.
Och det är så mångbottnad.
Ja, och det är svårt också. Och sen tycker jag att det finns två olika frågor egentligen. En är ju så här, vad gör oss lyckliga?
Ja.
Alltså källan till lycka.
Ja.
Och en är ju mer, vad är lycka? Och vad innebär det?
Ja.
Och de två är svåra att skilja åt. Men egentligen är det två helt olika frågor, eller hur?
Ja, verkligen.
Men alltså, lycka är väl någon form av att... om man tänker sig att man har obehag.
Mm.
Och så har man icke-obehag. Ja. Eller alltså njutning.
Mm.
Alltså lycka är väl att man känner någon form av njutning över det man gör.
Ja, det tycker jag låter helt rimligt. Men också tänker jag att man kan känna en lättnad. För jag tror att mycket lycka beror på att man känner sig bekymmerslös.
Ja.
Och det är ju egentligen inte njutning på ett sätt. Utan det är ju mer bara avsaknad av problem.
Smärta. Ja, faktiskt.
Det är ju lite så.
En del menar ju att hela livet är ett lidande. Som man bara försöker ta sig ifrån det korta stunden.
Var det Aristoteles som sa det?
Nej, var inte det faktiskt. Schopenhauer tror jag.
Ach, jävla Schopenhauer. Alltså så många tramsiga filosofer.
Han menar ju att vi var dömda till att lida under hela livet. Just för att det fanns ingen lycka. Utan vi bara jagade efter saker. Och antingen jagar vi dem.
Ja.
Och så fort vi når dem så blir vi uttråkade.
Det låter som USA för Peter Kadhammar.
Ja.
Hela tiden.
Men annars så brukar man så här, man brukar dela in så här lyckoteori inom filosofin. Mellan så här hedonism. Och sen preferenslycka och sen mer så här objektiv listlycka.
Oj, okej. Okay. Det där lät jätteavancerat.
Ja, men det är inte så avancerat. Hedonism är typ så här. Ja, men jag lycka är bara när du känner ett njutning liksom.
Ja.
Vad det än är.
Mm.
Och medan så här preferensbaserat, då är det mer så här att lycka är när vi uppfyller våra önskningar.
Okej.
Okay. Vad det nu är.
Ja.
Om du drömmer om att gifta dig.
Mm.
Så är liksom, lyckan uppstår när den drömmen uppfylls.
Mm-hmm.
Egentligen.
Okej.
Okay. Och sen sådana här med listor, då handlar det om egentligen att det finns objektiva sätt man kan leva på.
Mm.
Som är ett lyckligt liv.
Okej.
Okay. Medan de andra är mer subjektiva egentligen, utifrån betraktaren.
Mm.
Och sådana bitar.
Men det måste vara objektiv lycka, måste vara svårt.
Mm. Verkligen. Alltså jag tycker det känns obegripligt.
Eller hur?
Att det skulle finnas någon form av recept på hur livet ska levas och det gör en lycklig.
Precis. Man pratar väl om det med just så här, med om man blir lycklig av att ha pengar.
Mm,
att man,
precis.
Att de har räknat ut, jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men de har räknat ut att det är en viss nivå. Strax över medelinkomst typ. Där man lever ett bekvämt liv inom situationstecken. Ja. Då liksom, kan man mäta lycka. Men om man har för mycket pengar, om man går över det så att man blir slösaktig liksom. Ja. Då försvinner lyckan.
Men
alltså, trappas det ner.
Det där tycker jag är ganska... För att jag tror att visst är det så att alltså, materialism har... Eller hela, alltså, allt sånt där har en ganska liten påverkan på vår lycka. Tror jag. När man har kollat och man har till exempel jämfört hur lyckliga människor var för 50 år sedan. Jämfört med idag och sådana bitar.
Ja.
Och även fast levnadsstandarden är högre.
Mm.
Så är inte människor lyckligare.
Nej, det tror jag stämmer. Mm. Men jag tror också att vi har andra problem idag. Eller snarare så här. Jag tror att vi problematiserar andra saker idag.
Mm.
Jag tror att människan drivs hela tiden att problematisera saker i sin tillvaro. Mm. För att också kanske få den här kontrasten till lyckan.
Och sen undrar jag om inte vi påverkas ganska mycket av hur är det runt omkring oss.
Ja.
Alltså mår man kanske bättre av att... Alltså man mår bra av att ha det lika bra som alla runt en.
Jo, så är det.
Eller hur?
Absolut.
Det är väl klassklyftor gör väl människor olyckliga.
Ja, det tror jag verkligen.
Skulle jag tro.
Men det handlar väl också om att om man... Alltså i den situationen så är det ju förmodligen den personen då från en... inom situationstecken Gud, vad använder det då? Ja, lägre klass i så fall som är den olyckliga personen. Ja. För att det blir en imbalans i maktsituationen. Mm. Mm. Och om, ju mindre makt du har socialt, desto mindre lycklig kanske du är.
Mm, ja, men det tror jag faktiskt.
För att man, du är liksom underminerad av samhället runt omkring dig.
Man känner vanmakt liksom.
Ja, men exakt. Ja. Och man kan inte påverka sitt liv. För jag tänker så här, om du lever på bidrag, säg.
Ja.
Och någon, liksom, det kommer ett regeringsskifte och de bara, men du ska få mindre bidrag.
Ja.
Automatiskt så blir du ju förmodligen mindre lycklig.
Ja. Men sen just så här, jag läste en jätteintressant bok för några år sedan som heter Nextopia.
Okej. Okay.
Har du talat om den?
Jag känner igen titeln, men jag har inte läst den.
Det är en så här professor på Handelshögskolan i Stockholm som har skrivit.
Ja, det förklarar varför jag inte har läst den.
Ja, men den är populärvetenskaplig.
Okej. Okay.
Och den handlar om, han skriver om vad han kallar för förväntanssamhället.
Aha.
Och det handlar...
Det här köper jag redan. Ja, jag behöver inte höra mer, jag köper det.
Och han menar att liksom det är grunden i all marknadsföring och allting också.
Ja, ja, visst.
Vi mår som bäst när vi har förväntningar
på någonting. Ja, anticiperingen av det som ska hända är ju vad som gör oss lyckliga.
Ja.
Vilket också är vad du känner för poddis.
Ja, exakt. Och jag tror att jag är extremt förväntansdriven.
Ja, jag
precis, med. Den sekunden det uppstår så slutar jag vara lycklig över det. Och vill ha nästa sak. Och det är där Schopenhauer hade rätt.
Ja.
För det var ju så han menade att det var.
Ja, absolut.
Det insåg han på typ, jag vet inte, 1700-1800-talet.
Men han verkar 1600, så tråkig.
Vad sa du?
Han verkar så tråkig bara.
Ja,
var han lycklig, tror du?
Nej. Fruktansvärt olycklig.
Jävla deppig typ.
Men, sen, i den här boken, då handlar det jättemycket om, den kan rekommenderas som så här sommarläsning någon gång.
Nextopia av?
Ja, Mikael Dahlén, tror jag.
Mikael Dahlén, okej, hör ni det på dessert?
Och då visar han bland annat då med, det var när den skrevs så var Lost ganska nytt.
Okej. Okay.
Och han har den mycket som exempel.
Mm-hmm.
Och det här hur...
Men där måste jag säga att jag motsätter mig lite bara för att det blir...
För du gillar inte Lost.
Nej, dels det, men också att det blir daterat väldigt fort.
Ja, okej. Okay. Ja, det är dumt av honom att ta som... Han har också iPhone som exempel.
Jättedumt.
Att det blev utsett till världens bästa telefon innan den fanns.
Värdelöst. Ja. Förlåt, fortsätt. Jag ville bara dissa honom lite för det. Ja. Det var ett dåligt grepp.
Men jag kan rekommendera den för att den handlar just om det här. Dels hur vi hela tiden har förväntningar. Och det är då vi mår som bäst när vi väntar på något.
Ja.
Sen visar den också det här att vi har väldigt svårt att ändra vårt lyckoläge.
Aha.
Som människor.
Okay.
Och det finns massa empirisk forskning på det.
Men lyckoläge?
Ja, men det så lycklig som du är och har varit hela ditt liv.
Ja.
Det är ungefär så lycklig du kommer vara.
Aha.
Alltså vi har till och med, alltså folk är med om så här, du vet,
så det är som en medfödd lycka typ.
Exakt, att vi har en liksom så här setting point typ, inprogrammerad i oss som människor.
Mm-hmm.
Och därför så liksom, om jag gör någonting, vi säger att du skulle, om jag skulle hugga av dina ben.
Ja.
Då skulle du bli väldigt ledsen.
Ja, det hade inte varit jättekul.
Utan för du vill ju kunna gå och så.
Ja, det är jag uppskattar ju det.
Ja, men om man nu, vi säger att man kunde mäta lycka rent så här, i poäng då.
Ja.
Det fanns någon gammal filosof som pratade att man skulle ha en hedometer.
Okej.
Okay. Och då, om man då skulle mäta din lycka innan det här skedde, sen efter att det skett, och sen kanske 5 år efter det. Då skulle du antagligen ha samma lyckonivå innan och 5 år efter. Och ha en liten dipp precis när du blev av med benen. Du ser skeptisk ut.
Jag ser skeptisk ut för att jag känner att jag vill behålla mina ben och att du får en lycka i din blick när du pratar om min förolyckan.
Nej, men alltså det är bara, jag är så glad att du fortfarande kommer vara glad.
Det är väldigt intressant det här med att man skulle ha någon slags medfödd lyckonivå. Ja. För att då tänker jag till exempel att om du vinner jättemycket pengar, då kan du alltså inte ändå bli... lyckligare än du skulle till exempel vara om du fick också barn. För det säger, jag har ju inga barn.
Nej.
Men många säger att det är det lyckligaste man upplever i livet.
Mm.
Så att en lottovinst att skaffa barn, du får typ samma endorfinkick då, tänker jag.
Ja, men alltså grejen är att det finns faktiskt mycket forskning som talar för att just att vara med familj och vänner är det som gör människor lyckliga.
Ja,
och
det
att nästan allting vi gör syftar till att antingen skaffa oss mer vänner, alltså närmare våra vänner, eller mer familj.
Mm.
Det finns en som heter, han heter Daniel Gilbert.
Okay.
Det finns en bok som heter The Pursuit of Happiness, tror jag.
Ja, men det här känner jag.
Jag läste den för några år sedan. Och den handlar om att vi är så himla dåliga på att ta beslut som gör oss lyckliga. Vi tar fel beslut hela tiden.
Varför gör vi det?
För att hjärnan kan visst inte föreställa sig lycka in i framtiden.
Okay.
Vilket gör att om jag frågar dig om någonting, då kommer din, när du tänker i det, så kommer din hjärna föreställa sig det tillstånd den är i nu. Det är därför till exempel om du blir deprimerad. Aha. En människa är deprimerad. Då är det jättesvårt att få människan ut och göra saker.
Aha.
För att så fort den föreställer sig det.
Mm.
Så föreställs det i hjärnan upplevelsen utifrån det deprimerade tillståndet.
Oh, gud.
Ja. Och det kallas för presentism inom psykologin.
Gud.
Att vår hjärna inte är kapabla till de beräkningarna. Och därför tar vi hela tiden jättedåliga beslut. Både överoptimistiska.
Mm.
Typ nu är vi på jättebra humör.
Ja, exakt.
Och som jag frågar så här, fan, ska vi göra det här när vi kommer hem? Det var ja!
Exakt.
Renovera lägenheten.
Ja, men typ som i natt när vi var ganska fulla.
Ja.
Då frågade jag ju dig om du vill följa med på marknaden imorgon på
morgonen. Ja,
och du var skitglad. Du bara, ja för fan. Väck mig och Denise. Jag bara, men det blir typ för 10. Du bara, ja men det är helt rimligt. Jag vill med till marknaden. Det kommer bli fett.
Ja.
I morse vid klockan typ 9:15 när jag försiktigt knackade på eran dörr, så tittade jag på dig och du låg skör som en spilda. Och så sa jag, vill du ligga och dra dig eller vill du följa med till marknaden? Varpå du knappt tittade på mig, vände på dig och sa, jag vill nog dra mig.
Jag vaknade faktiskt i morse och tänkte så här, jag hoppas Emelie har glömt.
Om vi tittar på det här med lycka och pengar.
Mm.
Så tyckte jag läste idén ganska nyligen om en väldigt känd lottovinnare i Storbritannien som heter Viv Nicholson.
Ja.
Som vann typ svin mycket pengar på 60-talet.
Aha,
ja. Och hon kom från så här jättelåg arbetarklass i Storbritannien. Och hon och hennes man var liksom väldigt fattiga. Mm. Så.
Och vann de så här obeskrivligt mycket
de
pengar?
De vann 152 miljoner pund.
Då?
Mm.
Okej, okay, så det är typ
alltså,
det är
set for three lives. Alltså du kan leva rikt tre gånger om liksom. Men hon spenderar ju alla pengarna.
Och på vad?
Allt möjligt. Framförallt så var det så att för hon, det är väldigt känt fall i Storbritannien, för att hon blev ju jättekänd över natt.
Ja.
Såg relativt bra ut enligt liksom konventionella typ vita standards, I guess. Ja. Hade liksom en relativt snygg make antar jag också.
Ja.
Hon liksom direkt började piffa sig skitmycket, blekte håret, fick såhär Marilyn Monroe frisyr, piffade till sig. Pressen älskar ju sånt där, och särskilt på 60-talet.
Ja,
hennes man körde ihjäl sig, jag tror att han köpte en Jaguar för pengarna.
Nej.
Och körde ihjäl sig efter typ 3 år. Och då blev hon typ skuldsatt, såhär tax collectors tog jättemycket pengar och hon blev ruinerad efter bara liksom kanske 5-6 år, för att det är liksom, pengarna bara blödde ut, för hon hade köpt så mycket grejer och sen hade hon liksom ingen koll över sin egen ekonomi. Så att, för det hade maken haft då antar jag, så hon bara blev totalt ruinerad.
Oj.
Och sen försökte hon flera gånger komma tillbaks, hon försökte göra en musikal om sitt liv, hon blev under 70-talet strippade hon och var såhär, the striptease millionaire, och så här, försökte verkligen typ hela tiden att
återhämta
sig. Ja, väldigt innovativt. Men hon hade mycket psykologiska problem också.
Ja.
Jag tror att det hade mycket med det att göra. Men det intressanta där är att jag vet att de frågade henne.
Ja.
För hon dog i år nämligen. Det var därför det var en artikel om henne.
Ja.
Hon dog, hon var 79. Men då hade de frågat henne typ nu nyligen innan hon dog.
Mm.
Om hon ångrade att hon hade vunnit pengarna.
Ja.
Och det gjorde hon.
Hon gjorde det?
Ja. Mm. För att det hade bara lett till olycka. Mm. Det hade varit typ 5 år av lycka.
Mm.
Liksom trodde hon. Och sen bara föll allting liksom.
Alltså det går ju alltid att spendera pengar.
Ja,
till exempel, alltså, tänk dig, om man, vi säger att du är mångmiljonär.
Mm.
Men så börjar du kolla på att köpa en jakt.
Ja.
Eller hur?
Ja, alltså då en sån där stor båt liksom, för er som inte. Mm.
Då har du ju inga pengar alls längre.
Nej,
de kostar ju miljarder.
Eller typ en dyr fastighet eller någonting.
Eller hur?
Min
Minecraft-grundaren köpte ju ett hus framför ögonen på Beyoncé, läste du det?
Nej. Hade en Infinity Pool?
Ja, men jag tror det var i Los Angeles.
Ja.
Och då så skulle det säljas ett hus där. Jag tror det kostade 152 miljoner någonting. Det var budgivning.
Ja.
Och han budade ut Beyoncé.
Fan, det är magstarkt.
Ja.
Det är fantastiskt. Fast samtidigt känner jag tycker att Beyoncé kunde fått huset.
Ja,
jag
med.
Det kan kunde köpt och gett det. Ja. Hon är värd det.
Skulle du gå med på att offentliggöra som du vann, vi säger att du vann 50 miljoner på lotto?
Mm. Nej, det skulle jag nog inte. Det skulle jag nog verkligen
Skulle du berätta för vänner?
Ja, det skulle jag göra. Mm. För att jag skulle, alltså, jag brukar gå runt i Stureby och fantisera om vilket hus jag skulle köpa till olika personer.
Mm.
Jag brukar tänka så här, till Anna och Walter, för de har ju 2 barn.
Mm.
Då tänker jag så här, men jag vet att Anna vill ha en sån tomt och ett sånt fasad på huset och så här, för det har vi pratat om.
Mm.
Så brukar jag fantisera om vilket hus jag skulle köpa till dem.
Brukar du fantisera om att tvinga ut Martin till Stureby?
Han har ju åkt tunnelbana från Stureby en enda gång, och då var han ju livrädd efteråt för att han har åkt tunnelbana över jord. För han visste inte att det fanns ens. Det var väldigt fint.
Jag tycker vi ska använda alla pengar till att Matti ska flytta till hus.
Oh, alltså det skulle vara väldigt, väldigt fint. Jag kan bara se hur han irrar runt bland rummen.
Ja.
Och sen bestämmer sig för att bara vara i ett rum där han kan ligga i en sack och säck och tindra.
Jag är Martins och jag har ju en kompis som heter Pontus.
Mm.
Och han sa alltid när vi pluggade ihop, jag och Martin i Göteborg.
Ja.
Så hans dröm var ju att bli rik, ekonomiskt oberoende. Och sen mata Martin med McDonalds varje dag. Tills Martin blev tjock.
Jag äter bara på McDonalds typ när vi är på festival. Sist jag åt McDonalds var när vi var på Eat West.
Ja, jag äter så ganska ofta ibland typ om jag är väldigt trött och så här på väg hem eller någonting.
Ja.
För att det går så snabbt.
Nej, jag tycker att det är dålig mat alltså.
Ja, men det är det ju.
Ja, men just
men det är ganska gott.
Det är relativt gott. Sitt, man är präglad av sin barndom när man var så här, belöningen var att man fick åka till McDonald's och äta. Mm. Det var ju lycka när man var liten.
Ja.
Att få åka till McDonald's.
Verkligen.
Och äta en burgare.
Tänk, vad jag drömde om att ha sånt där Ronald McDonald's
kalas.
Födelsedagskalas.
Ja, jag fick aldrig heller ha inte det. Heller. Ja, nu uppskattar jag ju nästan att mina föräldrar inte vill äta mig ha det. Bara för att såhär, vad var det? Det har ju också kostat skitmycket pengar.
Ja, men alltså, härligt alltså. Snacka om att bli klassens kung också.
Ja, jag vet. Ja, jag var alltid så avis när folk hade det.
Mm.
Gud. Det var ju verkligen lycka. Men det där tänkte jag också på. Jag tycker att det är så intressant. Vad man såg som lycka när man var liten.
Mm.
Och vad man ser som lycka idag. För jag tänkte på det när vi skulle förbereda oss för podden. Att ju äldre man blir, desto mer annorlunda är ju vad man blir lycklig av.
Men alltså är det inte så att ju äldre man blir, ju närmare är... Alltså lycka är mycket mer en flykt från lidande.
När jag det där lät ju väldigt mycket som att du typ har flytt från Syrien.
Nej. Men alltså jag menar så här. Att när man är liten,
då
är det massa saker man vill uppleva och ha och göra som gör en lycklig.
Ja.
När man är vuxen, då är det massa saker man vill få bort för att bli lycklig. Till exempel stress eller prestationsångest eller sådana grejer. Förstår du vad jag menar?
Fast jag håller inte riktigt med. Ja. Grejen är, jag tänker så här. När man är liten, då har man inte utvecklat omvärldsrelationen.
Nej.
Man förstår inte utanför sin egen lilla omvärld.
Nej.
Det är väldigt sent i livet, det är ju typ först i tonåren som man överhuvudtaget börjar psykologiskt sätta en koppling mellan sig själv och andra personer.
Mm.
Ungefär i 8-10-årsåldern så utvecklar man den psykologiska fallenheten för att se så här: okej, jag har en sak, en annan person har en sak, den saken är bättre, jag vill ha den saken.
Mm.
Och så hela tiden utvecklas man. Mm. Så att när man är någonstans i tonåren, då börjar man se i gruppdynamiken, det är därför man är så ängslig i grupp när man är typ tonåring. Att man börjar se, okej, jag har den här saken, den här personen i mitt gäng har den här saken. De andra i gänget uppskattar den andra personen mer, för den sak är bättre.
Mm.
Och så håller det på så liksom.
Jag kommer ihåg att när jag var liten var jag mycket mer, jag var mindre, alltså mer missunnsam.
Mm.
Jag kunde väldigt lätt känna avundsjuka och så. Jag minns jättestarkt så här dilemma jag fastnade i när jag var på Stor och liten, som det hette då.
Oh!
Det som heter BR Leksaker nu.
Alltså Stor och liten. Men grejen är att Stor och liten finns kvar, det finns på nätet.
Gör det?
Ja. Mm, det är intressant.
Jag var inne där i en butik med pappa för att jag skulle på kalas hos en kompis på dagis. Och så skulle vi köpa en present. Och då var det så att jag ville köpa en present.
Mm.
Men jag ville inte heller att min kompis skulle få någonting jag verkligen ville ha. För att då blev jag avundsjuk.
Ja, då var det lite som att man indirekt gav bort något man potentiellt själv skulle kunna fått.
Ja, men då hamnade jag i, för att då frågade pappa vad jag tyckte att vi skulle köpa.
Mm.
Och först sa jag en sak som jag inte ville ha.
Ja.
För att jag inte ville känna avundsjuka.
Ja.
Men sen så slog det mig när jag hade sagt det.
Ja.
Nu är ju risken att pappa sen i framtiden köper det här till mig i födelsedagspresent. Är du med? För att,
ja,
nu tror ju han att jag vill ha det. Jag sa ju inte det.
Kalkylerad, du var så liten.
Ja, men det här är det första gången jag har så starkt minne av det här.
Ja.
Och så tänkte jag att det skulle ju vara en katastrof om jag får det här.
Ja.
Och därför var jag tvungen sen att säga en sak jag själv ville ha.
Var det nunchucks?
Nej, det var faktiskt en sån här Dino Rider.
Fin.
Ja.
Grejen är, på tal om det här med stor och liten. En sak som var en anticiperad lycka för mig när jag var liten, det var ju att det fanns ett tv-program som heter 24 karat. Vänta, jag ska bara fylla på ditt glas. Det fanns ett tv-program med Harald Treutiger som heter 24 karat.
Ja.
Och i det så hade de ett barninslag. Och barninslaget var att en tittare, man var med i något slags, man ringde väl in och jag vet inte vad, var med i någon slags utslagstävling. En tittare, ett barn, blev då valt genom den här utslagstävlingen till att få åka till Stor och liten i Stockholm.
Ja!
Med en kundvagn.
Mm.
Och på under en minut springa genom leksaksvaruhuset och allt den fick ner i vagnen fick det.
Ja.
Alltså varenda gång jag såg ett nytt sånt inslag, då var det också just det att de revade upp det jättemycket innan. De hade en liten klocka som tickade ner i hörnet. Ja. Barnet stod redo vid liksom ingången. Ja. Och det var verkligen så här, bara, nu ska du springa, tänk taktiskt. Vad har du kollat på innan? Ska du ha turtles-grejer? Ska du ha en cykel? Vad ska du ta? Så här.
Ja,
och barnet hade liksom studerat planlösningen innan, så här, som en ninja och skulle springa. Ja. Och, det var så här, och om de inte hann på under en minut. Då fick de väl inte.
Nej, de var tvungna att vara ute inom en minut. Men det där lär de ju ha klippt.
Ja, ja, herregud. Det hade varit helt sinnessjukt. De bara, nej, det var en minut.
Jag kommer ihåg ett till sånt där program. Det hette typ morgonkväll. Nej, morgonkväll kan det inte heta. Det
kom, det... Nej, det hette nog inte morgonkväll. Det var fan det sämsta programnamnet jag har hört. Till och med Martin och Adam skrattar ju åt det. För fan.
Men för vi, det är nyhetsmorgon på kvällen. Morgonkväll. Asbra. Okay. Jag tror att det skulle bli stort. Nej, det hette Det kommer mera.
Ja, det kommer mera.
Så var det typ Arne Hegerfors, va?
Ja, det var det.
Mm. Och då var det ett moment där en person fick gå in som i en glasbur.
Aha.
Med massa
Ja, och pengar.
Ja.
Just det, pengar som flög runt. Men var det en glasbur? Var det inte typ som en cylinder?
Ja, en cylinder typ. En cylinder. Ungefär som en telefonkiosk. Exakt. I storleken.
Och så det bara fluffade in en massa hundralappar.
20 lappar.
Var det 20 lappar?
Ja, det var det.
Va?
Ja, det var det.
Det är helt värdelöst.
Ja, så det var inte så mycket pengar.
Personer kan inte plocka på sig mer än typ så här 300 spänn.
Det var alltid så här, det var ganska dålig tv på ett sätt. För det var ganska så här förnedrande att den här personen skulle stå där och böja sig i den här lilla tuben. Och försöka på något sätt hitta de här 20 lapparna.
Var det verkligen 20 lappar?
Jo, jag är säker.
Nej, jag tror inte på det.
Jo.
Det här ska bli Wikipedia.
Ja, det är bara Wikipedia morgonkväll. Det kommer se att den lades precis in.
Ja.
Författare Leo Haven. Stort på 90-talet. Men det momentet drömde jag också om att få göra.
Ja.
Men det var svårare att öva på.
Jag drömde också
gick in i telefonkiosker ibland och låtsades att det var 20
lappar. Men hela det sjuka med programmet 24 karat var ju att man vann en guldtacka i 24 karat. Det var ju poängen med
men
hela...
Men gjorde man det?
Ja, och det var ju så här helt stört. Nej, att man vann det.
Det kan inte ha varit en riktig guldtacka.
Nej, det kanske inte. Nej. Var. Men jag tror att det var det.
För en riktig guldtacka, den är ju värd ungefär 250 000.
Men 24 karat är väl inte så mycket?
Jo, det är jättemycket.
Jaha. Kanske det... var choklad i den där.
Ja, jag tror det.
Nu är jag med kava.
Tack, kan inte du fylla på mitt
jo,
glas?
Jo, jag fyller på en gång.
Titta, vad snabbt jag drack det förra.
Nej, herregud, vi har pratat i 35 minuter. Ja. Hörni, vi spelar in här.
Fjärde rummet.
Ja, fjärde rummet. Väggen dras ner.
Podda skiten nu i fjärde rummet. Var det väggen? Det är svårt nu. Säg fel med allt.
Fjärde rummet låter som att säga.
Nej, det är tävlingsmoment i morgonkväll. Man går in i ett rum fullt med leksaker och 20 lappar. Och så måste man välja. Ska jag plocka leksakerna och sälja dem på Blocket? Eller ska jag ta 20 lapparna cash to hand direkt?
Nu kör vi. Berätta nu. Gullis. Berätta nu om det här filosofiska tankeexperimentet.
Jag tycker det är väldigt intressant. För det är Robert Nozick heter han.
Okay.
Amerikansk filosof. Som är, han är rättighetsteoretiker.
Okej. Okay.
Och det innebär att han menar typ det att alla människor har fundamental rätt till vissa saker. Att leva,
etc. Det har vi pratat lite om. Ja, att det är den här demokratiska aspekten.
Ja, men precis. Så han är väldigt så här, han menar till exempel att amerikanerna faktiskt har en plikt att lämna tillbaka hela Nordamerika
till indianerna.
Ja, och så. Eftersom att han menar att vi har alla rätt till det vi äger.
Det måste vara extremt provocerande i USA att ha den åsikten.
Ja, men samtidigt är han ju också väldigt, väldigt liberal. På det sättet att du, alltså han har på det sättet väldigt traditionella amerikanska åsikter, om man kan säga så.
Mm.
Just det här när det gäller till exempel äganderätt. Dina saker är dina saker. Ingen annan har rätt att ta det du äger. Och säga vad du ska göra och sådana bitar.
Ja, det är väldigt, det låter amerikanskt enkelspårigt.
Ja, men han är då en stor kritiker av utilitarism.
Okay.
Som handlar om att man ska göra de handlingarna i världen som skapar mest lycka.
Just det har vi pratat om, ja.
Mm. Och då har han ett tankeexperiment där han pratar om att tänk dig att det fanns en maskin som du kunde lägga dig i och den kunde på ett realistiskt sätt skapa en upplevelse av liv. Så att du förstår inte ens att du har lagt dig i den här maskinen.
Nej.
Och skapar det lyckligast möjliga liv någonsin. Ja, men lite som Matrix egentligen.
Mm.
Eller som den här, vad heter den? Vanilla Sky. Jag vet inte om du har sett den.
Jo, jag har sett både spanska...
Ja. Abre los ojos. Öppna ögonen.
Yes, och Vanilla Sky. Ja. Vanilla Sky, jävla dålig titel alltså.
Jättedålig, och ganska dålig film också. Men gillar den ändå.
Alltså grejen är, var Tom Cruise och Penelope Cruz ihop då?
Vadå, som ett par?
Ja.
Jag vet inte.
Jag är ganska säker på att de
det. Känns så.
Är inte det ett lite gross par?
Jo, det är det.
De är inte kompatibla alls.
Nej, nej. Det är...
Tur att Penelope flydde där.
Ja, men, alltså, men det känns också som att hon är en person som skulle kunna hantera Tom Cruise Scientology.
Tror du?
Ja, lite så här bara fuck it.
Ja, i och för sig. Ja, definitivt.
Men
förlåt,
tänk dig att du har den här maskinen som du är injackad i. Så att du kanske är i den nu.
Ja, men
det
exakt.
Vet du inte. Och den kan skapa det lyckligaste möjliga livet för dig. Medan du bara ligger i den här vätskan som en grön sak.
Skulle det låter ju härligt.
Skulle du göra det?
Ja.
Du fick chansen nu.
Ja. Alltså jag skulle inte vilja typ bli tagen från mitt liv som liksom det är i dagsläget för det. Det skulle jag inte.
Men du skulle bli ännu lyckligare. Garanterat ännu lyckligare.
Fast om det var ett medvetet val skulle jag inte göra det.
Varför då?
Därför att jag känner att jag vill att det ska kännas autentiskt det som händer mig.
Ja, men du kommer ju inte fatta det.
Nej, men vad jag menar är så här, om jag var med som i Vanilla Sky, om jag var med i en bilolycka och sen vaknar upp, då skulle det vara en annan grej. För då skulle det ju vara någon, en tredje part tog beslutet åt mig.
Ja, men vi säger att nu fick du chansen här.
Ja.
Jag tog fram ett kontrakt här.
Ja. Skulle inte skriva på det.
Du skulle inte det?
Nej, jag skulle inte göra. Och skulle du göra det?
Jag tror det.
Ja.
Ja, men för...
det är så typiskt det. Det är mer lyckan liksom än någonting annat.
Ja, men alltså grejen är den att det är just det här. Det är den här tankeexperimentet ställer på sin spets.
Ja.
Som jag tycker vi möter här nu.
Mm.
Är hur viktigt är lycka?
Mm.
Och eller finns det andra värden i livet som är värt mer än lycka?
Ja.
Och det tycker uppenbarligen du.
Ja,
och vad är det?
Ja, men jag tror att jag värdesätter väldigt mycket att om jag skulle ligga i den där lilla bubblan i vätska, även om jag skulle vara lycklig så skulle ju mina föräldrar inte vara det och Adam skulle inte vara det.
Okej, men vi gör om experimentet och säger att alla kan lägga sig i de här.
Ja, men då skulle jag göra det. Två sekunder.
Okay.
För det handlar mer om att jag skulle inte vilja frånta, alltså det här låter ju stört, men jag skulle inte vilja frånta de jag älskar mig, för att jag vet att det skulle göra dem ledsna.
Det skulle inte jag heller vilja.
Nej, och det vet jag, men det är bara det är därför jag säger nej.
Men om du kunde lägga hela världen i såna här bubblor?
Då skulle jag gjort det på två sekunder. För jag vill att alla ska vara lyckliga.
Ja.
Självklart. Mm. Skulle inte du det?
Jo, alltså jag tror det. Men jag känner samtidigt hur det ställs på sin spets. För på något sätt så tror man att ett värdigt liv handlar om mer än lycka. Men det kanske det inte gör.
Nej, men jag tänker också så här, det är ju, alltså ett värdigt liv förlorar ju sin definition i det sammanhanget om alla i världen ligger i bubblor.
Mm.
För då är ju det det enda livet.
Ja.
Det är ju inte ett ovärdigt liv, för det finns inget man kan ställa det i relation till.
Jo, men man kan ju tänka sig att folk går ut ur de här bubblorna och lever ett vanligt liv. Frågan är liksom, är sanning viktigt?
Jag tycker att sanning bara är viktigt i den här situationen om du är den enda som blir bedragen.
Mm.
Men om alla blir bedragna, då förlorar ju sanning sin potens. Liksom.
Vad tycker du om man skulle i det här morgonkväll programmet så skulle varje avsnitt skulle hända i publiken få chansen att lägga sig i bubblan. Bra moment.
Jättebra moment, och den skulle ha gjort 24 karat guld.
Ja. Ja. Ja, men eller så här att det är en frågesport. Och så kan man alltid så här, man kan alltid välja som livlina.
Jag
lägger mig i bubblan och så kommer man aldrig ut igen. Vad är lycka för dig?
Ja, alltså det här var en grej som jag funderade mycket på nu innan vi skulle börja spela in, såklart, PGA-dagens tema liksom.
Mm.
Och jag känner att, som vi pratade om i början, det är just det här lite med definitionen av lycka.
Mm.
Den är svår, men om jag ska bara definiera det utifrån vad jag själv, när jag själv känner lycka, så. Då handlar det mer för mig om att jag är väldigt lycklig när jag är omgiven av människor jag älskar. Och alla mår bra. Mm. Och det kan låta banalt. Men jag förlorade många vänner i tidig ålder. Jag är medveten om hur det känns att begrava en vän i tidiga tonåren. Och vad det gör med en familj. Och de typen av upplevelser som har verkligen format mig så otroligt mycket i just det här. Att jag är väldigt, väldigt, väldigt mån om att hela tiden se till så att alla har det bra. Alla lever och har det gött. Och jag säger väldigt mycket hela tiden hur glad jag är och hur mycket jag älskar personer. Mm. Och det är för att jag vill inte att ni ska försvinna ifrån mig. Och jag vill att ni hela tiden ska vara medvetna om hur mycket jag älskar er. Mm. Det har liksom format mig så sjukt mycket. Om jag är i en sån situation, då är jag nästan automatiskt lycklig. För att det är bara som ett härligt status quo i livet. Mm. Där alla har det bra. Mm. Och då har jag det bra.
Tror du man skulle kunna ha, som när vi åker iväg en sån här helg, mm. det man upplever då, mm. skulle man kunna ha varje dag så?
Nej, för då skulle vi bli alkoholister.
Ja, synd.
Jag tror också mycket på just det här att man behöver känna frustration och man behöver vara mindre lycklig.
Ja, och det,
för att känna lycka.
Ja, och det är det man ser i all den här forskningen, just att du förändras ju inte.
Nej.
Av just den här, precis. Alltså om vi alltid får det här så exakt. Kommer det inte bli bättre.
Exakt.
Eller sämre. Där är ju risken i lycka, mm. är väl det att lyckan per se kan få oss att nöja oss. Mm. Du kan vara nöjd även om du är slav, så kan du hitta en glädje i livet i det. Och det är ju en styrka, men det är också ett hot.
Kan du verkligen det?
Jag tror det.
Jag tycker det låter lite världsmoment.
Nej, men jag tror du kan det. Som en försvarsmekanism, precis som du sitter i fängelse. Mm. Kan vi säga också. Mm. Jag tror att du kan hitta ett okej liv där i fängelset.
Fast vilket okej och lycka är ju helt olika saker.
Ja, men jag tror att du kan vara lycklig. Och jag tror att det är ett hot mot oss för hur vi utvecklas.
På ett sätt kan jag köpa det, för grejen är att jag kan tänka mig att lycka har mycket att göra med att man kan skapa sin tillvaro.
Ja.
För eftersom vi som människor har gått från att vara nomader till att vara liksom stationära mm. och leva i ett kollektiv tillsammans, så är vi väldigt beroende av kontext för att vara lyckliga. Jag tror att det är väldigt mm. svårt att vara helt ensam. Mm. Aldrig få beröring, aldrig träffa en annan person, aldrig prata med någon och samtidigt vara lycklig. Jag och Adam tittade nyligen på en tv-serie mm. som heter The Last Man on Earth.
Den var
bra de första typ 4-5 avsnitten och sen inte så bra.
Vad handlar den om?
Den handlar om att en person, en man, vaknar en morgon och hela jorden har gått under. Och han är den enda människan kvar på jorden.
Oj.
Det är liksom en sitcom.
Bra story.
Den är rolig i början. Jag tycker man kan se den första typ 5 avsnitt. Sen blir det lite tjatigt. Men bland annat January Jones från Mad Men. Mm-hmm. Spelar den av huvudrollerna. Okay. Hon som spelar Betty Draper i Mad Men. Serien heter alltså The Last Man on Earth. Men det som är så intressant då är att hela första avsnittet så skildrar de enbart hur den här mannen som har vaknat åker runt i flera år i USA och försöker hitta andra människor, hittar ingen. Klart. Och hur hans tillvaro förfaller mer och mer. Och de har så här tillbakablickar där han minns här sin födelsedag, alla vänner runt omkring honom. Och så klipp mm. till att han sitter på ett helt övergivet diner med liksom en cupcake med ett tänt ljus mm. själv och blåser ut den och gråter typ. Mm. Alltså det är den nivån. Och där tror jag mycket så här, om man skulle vara den enda människan kvar på jorden, då tror inte jag att man kan uppleva den lyckonivån som du pratar om, där man, liksom, man hela tiden kommer upp till samma nivå. Därför att man behöver omgivning och kontext och bekräftelse och fysisk närhet.
Verkligen.
Som liksom en del i lyckobilden. Liksom.
Men det håller jag helt med om. Alltså man känner sig, de tillfällen i alla fall jag känner mig som mest levande.
Ja.
Det är alltid med människor runt omkring mig.
Ja, alltså, mm. även om jag älskar att vara ensam. Ja. Jag älskar att typ så här, ligga hemma på soffan, äta typ min favoritgrej och kolla på något jättebra på datorn. Så mäter ju inte sig den tillfälliga lyckan med vad jag känner exakt i den här stunden med dig när vi poddar. Och Denise, Martin och Adam ligger och steker.
Jag kom att tänka på det när du nämnde den här serien.
Ja.
Det finns ju en annan film som jag tycker vi ska tipsa om.
Uh-huh.
Som du tipsade mig om för några år sedan.
Okay.
Som heter, jag tror att den heter Searching for a Friend for the End of the World. Om man googlar det hittar man den nog.
Det är Steve Carell. En av huvudrollerna. Den är så vacker den filmen.
Det är liksom som, den är ju så här, storyn är ju fantastisk. Och sen det är ju en svart komedi kan man kalla det, va?
Jag tycker att alla lyssnare som inte har sett den här filmen borde se den. Ni kan, om ni inte liksom, vi kommer inte på titeln nu, men det är, gå in på Steve Carells IMDb om ni tittar den. Storyn är hur som helst, att en dag så är det så att världen kan inte fortsätta. Man går ut på nyheterna i hela världen med att nej, men det kommer komma, jag får med att det är en komet.
Ja, en komet, och man har försökt att spränga
den. Exakt, man har gjort allting man kan, men det går inte. Det är liksom en vanlig en vanlig vardag. Mm. Och sen då går de ut på nyheterna med att världen kommer att gå under på grund av att vi kommer kollidera med den här kometen. Och de säger liksom att ja, men det är bara att förbereda sig, det kommer ske det här datumet och det här klockslaget, det kan vi räkna ut. Och då kommer hela världen bara liksom att ja, i princip bara gå upp i flammor och rök. Mm. Och Steve Carells karaktär bestämmer sig för att han... För han är singel och bor ensam och bor ganska eremitigt och sådär i New York, tror jag att det är.
Han lever ett sådär tragiskt ensam liv liksom, en nörd.
Ja, det är skildrat som att han är jättesad och sådär. Ja. Och han bestämmer sig för att han vill inte dö ensam. Och filmen skildrar då hur han träffar en person och hur de sen åker runt i USA. Och det är total hedonistisk panik och misär för att folk vet att de snart kommer dö, så de har liksom... plundrat alla butiker. Jag vet att det är en jättehärlig och sjuk scen när de kommer in på en TGI Fridays. Kommer du ihåg den scenen?
Ja, där alla är bara...
alla bara så här knullar med varandra på borden och det är så hysteriskt. Alla är jättehöga på droger. Bara för att de vet att världen kommer gå under.
Det är så irrationellt det här, de här som springer runt och plundrar. Det känns så konstigt att sno en platt tv.
Precis, ja, ja, det är ju helt bizarrt. Det är helt bizarrt.
Men det är en fantastisk film och den är fin.
Ja, den är jättefin, den rekommenderar jag också. Men vad jag försöker liksom lyfta fram är ju mer bara det här att du tror att ja, i och för sig, det är en annan typ av lycka. Jag tror inte att man kan känna lycka på det sättet när världen håller på att gå under.
Nej, det uppstår väl en... Det är ett stort problem i ett filosofiskt perspektiv, tycker jag. Att det uppstår lätt en meningslöshet om man känner att allting tar slut.
Och det är där hedonismen kommer in ju. Jag tycker att vi ska börja med att runda av den här podcasten och säga att vi är lyckliga just nu, eller hur?
Ja, otroligt lyckliga.
Just nu känner jag mig smått euforisk. Vi är så himla tacksamma för att ni lyssnar på den här podcasten. Vi blir jätteglada. Vi blir rent av lyckliga om ni kanske kan tipsa era vänner, kanske dela på Facebook och så vidare. Det gör oss superlyckliga. Så höj vår lyckograd till den rimliga nivån genom att göra det. Vi är så tacksamma för att ni har lyssnat.
Ja. Jätteglada. Och nästa vecka så ska vi beröra motsatsen. Alltså your idea of misery.
Tack för att ni har lyssnat. Vi älskar er. Ni är fantastiska. Ha det bra. Hej då.